Vad så ser, vad gör ni ikväll? Nej, inget särskilt, sa vi. Nej, men kom och ät middag med oss då. Vilka härliga grannar, eller hur? Bara där, som där spontant. Inga almanackor och 4 veckor i förväg planeringar. Och då, inte för att jag trodde det behövs, men av en sån där vana som vi brukar människor, som vi människor brukar göra, så frågade jag, ska vi ta något med oss? Nej, det behövs inte. Allt är förberett. Allt är förberett. Varför berättar jag det här? Jo, därför att det finns en berättelse i Matteus 22 och på några andra ställen där Jesus talar om det här att allt är förberett och han inbjuder till fest. Förra gången började jag tala om det här, vad det innebär att vara ledd av den helige ande. Och jag tänker fortsätta. Ganska många predikningar kommer att vara om det. Och då blev jag påmind om det som vi började förra gången. När vi citerade där versen, första versen, att alla som är ledda av Guds ande är Guds barn. Och jag vill bara uppehålla mig lite grann vid det där versen så att man klargör det här. Jag vet inte hur du tänker, men jag tror att de flesta kristna som jag har lärt mig genom åren, när man till exempel läser den här versen, alla som är ledda av Guds ande är Guds barn, så tänker man på något sätt att för att jag ska vara övertygad att jag är Guds barn så måste jag vara ledd av Guds ande. Va? Och man kan vrida och vända på verser verkligen på många sätt. Men det som jag börjar upptäcka mer och mer liksom, det är att vara ett vittnesbörd om att jag är Guds barn kan man göra på ett väldigt avspänt sätt. Genom att låta den helige ande leda mig i förutberedda gärningar. Och då har vi redan sagt också det att det finns två, som jag förstår, det finns två sidor av det här att vara ledd in i de förutberedda gärningar. Och även där så tänker vi mest på aktiviteter, eller hur? Nu, Herre, led mig vad jag ska göra idag. Det är det första som kommer till mig vanligtvis i alla fall. Och då har jag börjat förra gången att tala om att det finns två aspekter av det. Och jag tror att det där första aspekten glömmer vi ofta. Därför att vi är så inställda på aktiviteter och gärningar. Men Gud har förberett allt. Så låt mig få säga så här. Jag tror att det är så här. Ju mer jag upptäcker att festen är ordnad och att jag inte behöver ta något till den, utan Jesus har ordnat festen så som våra grannar gjorde för oss, va? Och det var riktig fest. Då när jag kommer in i det förutberedda, de gärningar som han har fullbordat för dig och mig, och jag lever i dem, jag vågar gå in i dem, då kommer jag att vara ett vittnesbörd för min omgivning att jag är Guds barn. Ja, men kom igen och säg amen på det här. Det här var så fint sagt, kära ni. Hallå. Låt mig få se det här. Ingen barn till en kung behöver göra någonting för att leva som kungabarn. Allt är förberett. Farsan tar ett kort och ser här är kortet, sonen, och resurserna är oändliga. Och då tänker jag mycket på det här att jag tror att en av orsakerna varför folk inte ser mer på oss att vi är Guds barn. Därför att vi på något sätt vågar inte gå in i det här förutberedda helt och hållet och bara ta det till oss. Därför att det är det här när vi lever i det som Jesus har fullbordat, det är det som gör skillnad mellan oss och världen. Min frid ger jag er, säger Jesus. Inte ger jag den friden som världen ger, utan att era hjärtan ska inte vara oroliga. Och ni, förstår ni mig, vilken skillnad god är tid. Det är inte då att den friden som Jesus ger, att jag måste hjälpa till för att komma in i den. Det enda jag behöver, det är att se vad ordet säger, få den helige andens uppenbarelse om vad det egentligen innebär i praktiken och sen i tro våga gå in i det. Okej. Så då tänker jag fortsätta. Förra gången sa jag att, eller vi läste om det här. Vad är det som den heliga ande leder oss in i då? Om jag ska vara ledd av den heliga ande som vi sa. Om någon skulle säga till mig nu. Stå här och jag ska leda dig någonstans. Du blundar och jag leder dig. Vad behöver jag i den stunden? Jag behöver lära känna den personen eller veta vem den personen är som ska leda mig. Och ha förtroende för henne. Sen är det inga problem. Sen behöver inte jag veta var den personen leder mig. Därför att om jag har förtroende för personen, då kan jag vara säker att hon kommer att leda mig in i något gott. Inte som på svensexa. När de binder ögonen på brudgummen och så blivande brudgummen, så leder de honom in i allt möjligt. Kära någon, några har dött också på grund av det. Innan de kan gifta sig. Okej, så jag vill nämna de här förutberedda gudsgärningar som är redan fullbordade genom korset. Som Guds ande vill leda oss in i. Förra gången nämnde jag fyra grejer, jag ska bara nämna dem kort. Det första är att den heliga ande leder oss i hela sanningen, säger Bibeln. Sanningen om vad? Sanningen om Gud, sanningen om mig och sanningen om Jesu försonade verk. Jag måste se att Gud är helig, outkomlig för mig. Jag måste se att jag som människa kan aldrig komma till Gud på något annat sätt än genom Jesus. Och det är det heliga ande gör. Han uppenbarar detta för mig för att jag ska kunna ta emot exakt vad Ingvar läste här. Ordet är nära. Om du med din mun bekänner det som du i ditt hjärta tror, så blir du frälst. Och det är det första. Så den heliga ande leder oss i all sanning om Gud, om oss människor eller om mig själv och så vidare. Det andra är att den heliga ande leder oss alltid, alltid till Jesus. Alltid. Och det där är så viktigt för mig i de här dagar. Det Guds ande kan aldrig leda oss i en uppenbarelse som kastar skuggan över korset och Jesus. Även om Gud uppenbarar något för oss, så måste det vara korset som är i centrum. För att varje profetia, varje uppenbarelse är egentligen en uppenbarelse om Jesus Kristus. Så ser uppenbarelseboken 19:10. För att varje profetians ande är vittnesbörd om Jesus. Okej, nästa sak är att Guds ande leder oss i frihet alltid. Galaterbrevet 5:1 säger bara, varför går ni tillbaka nu ut ur den friheten som Gud har fört er i? Och låt oss vara ärliga så här. Jag vet åtminstone när jag tänker på mig själv. Om jag råkar göra något fel och inte leva upp till det som jag tror att jag ser i Guds ord att jag behöver leva upp till. När jag upplever då att jag har syndat, gjort fel eller något annat. Väldigt många av oss, istället för att gå tillbaka till Jesu fullbordade verk och ta emot förlåtelse genom vår bekännelse, så försöker vi undermedvetet skärpa till oss lite grann för att göra Gud mjuk och förlåta oss. Och det där är farligt, hör ni mig? Det är farligt, oberoende av det att vi behöver omvända oss. Själva förlåtelsen för vad jag gjorde igår beror inte alls på min ansträngning eller något annat. Det beror på Jesu fullbordade verk. Vilken frihet! Vilken frihet! Och det är det som Paulus skriver till Galaterna och säger, varför går ni nu tillbaka till egna ansträngningar? Hörrni, det andra saken, eller tredje. Nästa sak, fjärde, som vi nämnde förra gången, att Guds ande leder oss till alltid. Varenda gång när vi har något i livet så kommer Guds ande att leda oss till den här boken. Alltid, alltid, alltid. Det är den här boken som är Guds handbok. Så Guds ande, när jag har något problem. Ja, väldigt många av oss vänder oss till något annat. Jag ser inte att det inte finns bra böcker annars. Men Guds ande vill leda oss alltid in i ordet. Därför att här finns allt. Nästa sak som vi nämnde förra gången och så ska jag gå vidare. Det är att den heliga ande leder oss i vila. Okej, igen att nämna festen. Om festen är förberett, då behöver inte jag anstränga mig. Jag bara går in på festen. Och jag vilar i ett faktum att någon annan har dukat ett bord för mig. Jag tycker, visst tycker ni att det är fantastiskt när man går på en fest, eller hur? Och du bara sätter dig där och det är läckra grejer där på bordet. Och du bara njuter av något som du och jag inte har förtjänat. Underbart. Okej, så är det de fem sakerna. Nu går jag vidare och vi tittar på några områden till det, vad Guds ande leder oss in i. Låt mig få säga, det där är första aspekten. Det är de här förutberedda Guds gärningar för att vi ska kunna ta dem till oss, leva i dem och på det viset bli ett vittnesbörd i denna värld att vi är Guds barn. Utan att vi gör nödvändigt någonting, utan genom det vi är blir vi ett vittnesbörd. Varför är du så lugn när det är sån kaos runt omkring? Ja, men jag vet att min far har allt i kontroll. Varför är du så glad då när det är elände? Ja, men därför att gläd er i Herren, så står det skrivet. Fröjd i Herren är styrka och starkhet. Förstå mig, så vi behöver, vänner, vi behöver, låt säga så här, vi har gjort de här förutberedda gärningar, eller förutberedd tillstånd skulle jag vilja säga. Vi undermedvetet gör det där tillståndets verklighet i våra liv för mycket beroende av vår prestation. Okej, jag menar, även om jag syndar igår som en galning så har jag rätt idag att glädjas. Även att jag behöver vara ledsen över min gärning som jag gjorde. Men jag har rätt till glädje, inte därför att jag har nu lyckats 5 dagar därefter att göra något bra och rädda. Då är det förtjänst, utan därför att det här är mer givet. Sen får jag utvecklas, helgas och ändras, det är en annan sak. Okej, så nästa sak som Guds ande vill eller leder oss i, som är själva naturliga konsekvenser av den heliga andens ledning, det är att den heliga ande leder oss alltid in i Guds liv. Det vill säga så här att varje gång den heliga ande leder oss så upplever vi ett större mått av Guds liv. Okej, låt mig få läsa då från Johannes evangeliet kapitel 6 och vers 63. Och det här är väldigt viktig vers. Då ser Herren så här. Johannes 6 och 63. Det är bara anden som kan ge liv. Det fysiska eller köttet är inte till någon nytta. Vad jag har talat till er är ande och liv. Okej, att inte vara tjatig, men det är ändå viktigt. Jag menar, en gudstjänst. Om vi ska gå från en gudstjänst och säga att vi blev berörda av Guds liv, så måste vi ha gudstjänster som är ledda av den heliga ande. Vi måste ha gudstjänster där den heliga ande är verklig. Ingenting hjälper med fina program. Ingenting hjälper med allt det där. Så länge vi rör oss på en nivå där vi kan skapa något, så har vi inte ens rört vid Guds liv. Men när den heliga ande får ett tillfälle, då upplever vi allihopa att det här Guds livet plötsligt berör oss. Och Guds livet helt enkelt blir, vår insikt och vår upplevelse av Guds liv bara ökar och ökar och ökar. Och det är det här, heliga ande leder oss på det viset in i Guds liv. I Psaltaren 104 och vers 30 finns en fin, otroligt fin vers. Som säger så här, 104 och vers 30, då säger Guds ord så här. Du sänder din ande och nytt liv skapas. Du förnyar jorden. Okej, vänner, varje förnyelse i våra liv är uteslutet beroende av en enda sak. Eller sak. Det är den heliga andens påverkan i våra liv. Och jag är övertygad att många av oss har upplevt detta. Vittnat om det när man är törstig och hungrig efter mer av Guds liv. Då när Fadern ser den längtan, då kommer han sänder sin ande att beröra oss. Och då upplever vi ett större mått av Guds liv i våra liv. Det är helt otroligt, jag nämnde det här många gånger, men jag kommer aldrig glömma den dagen för 18 år sedan, eller vad det var, 19 år sedan, när jag kom hem en dag och från kyrkan hem, och så var dörren låst hemma, och det brukar inte vara låst mitt på dagen. Och Soyla öppnar dörren och jag ser på henne att någonting har hänt med henne. Fysiskt förändrat. Bara från klockan 8-9 på morgonen till klockan 11 på förmiddag blev hon totalt annorlunda människa i stort. Så jag sa, vad är det som har hänt med dig? Hon sa, jag har mött Gud. Och jag förstod det. Hon behövde inte ens säga det till mig. Jag såg på henne att ett större mått av Guds liv har berört henne. Så han förnyar oss, den heliga ande förnyar oss, han ger oss inträde så att säga i större mått av Guds liv. Då vill jag gå vidare och nämna vad är det som Guds ande leder oss mer in i. Det i urskiljning mellan vad som är anden och vad som är mänskligt, vad som är andligt och vad som är själiskt. Och det här är otroligt viktigt också, det är otroligt viktigt. I vår tid, det står i till exempel i första Timoteusbrevet där att ordet manar oss att testa, att inte svälja allt vad som serveras. I Johannes, första Johannesbrevet 4 också 1-3 står det skrivet att ni ska veta att i den sista tiden kommer många att förledas av lögnaktiga andar. Och låt mig bara läsa en väldigt allvarlig sak här och en väldigt, väldigt allvarlig varning för oss. Och utan Guds ande så är vi inte kapabla att faktiskt urskilja det här. Första Johannes brevet, det som jag nämnde här, kapitel 4. Och jag ska säga varför jag vill betona just det här aspekten. Då läser jag första tre verser så här. Mina kära, tro inte alla andar utan pröva dem. Om de kommer från Gud, för många falska profeter har gått ut över världen. Så här, säger Guds ord, kan ni avgöra om det är Guds ande, om det är Guds ande. Så, låt mig få säga nu. Det predikas oerhört mycket över vårt land, över hela världen. Och det står skrivet att det kommer att bli väldigt många nya läror och så vidare i sista tiden. Så här vet vi om det som vi hör är av Guds ande. Och lyssna hur. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har blivit en verklig människa är från Gud. Okej, bara kort kommentar. Vad betyder det att varje ande som erkänner att Jesus Kristus har blivit en verklig människa är från Gud? Jo, det betyder att Jesus är Gud innan han blev människa. Självklart. Okej, hör på mig nu. Jag har vänner som förnekar det här. Efter att de har varit kristna i 20-25 år. De förnekar hela Nya Testamentets budskap. De säger att det behövs ingen Jesus. Jag kan gå direkt till Gud och umgås med Gud. Okej, då säger Guds ord att den som inte tror på sonen och tar emot vad fadern säger, han gör Gud till en lögnare. Jag förstår inte hur kan en människa, om hon har blivit född på nytt nu, det är Guds sak att avgöra, kan efter att blivit född på nytt förneka Jesu medlarroll. Men det är faktum att det sker. Jag känner människor som gör det idag. Och det är så, jag ska vara konkret och säga till er vad det handlar om. Det finns en undervisning som pågår och mer och mer och mer. Våra rötter är judiska rötter. Det är allt sant. Ingen förnekar detta. Inte ens Paulus i Nya Testamentet. Men det som är lurigt här, det är att folk glider ifrån korset tillbaka till gammaltestamentlig lag och försöker göra gärningar som gör Gud förnöjsam och glad över att jag anstränger mig till att behaga Gud istället för att ta emot vad Gud ser är min frälsning. Detta är allvarligt. Och jag ser människor som är så sjukt naiva. Som bara någon nämner det ena och det andra, det judiska, allt, oh, det, så glider man in i det. Och så märker man inte att man gör som galater. Glider ifrån korset, glider ifrån Guds rättfärdighet, in i en blandning av egen ansträngning och Guds löfte. Och blir fångad till sist i samma slaveri som man var inne i innan man blev frälst. Så det är otroligt viktigt, och vänner, hör mig. Det kommer nästan aldrig att bli någon sån där. Guds ande kommer aldrig att dundra i ditt huvud så att det ekar och du ser han, nu akta dig, det där är inte från mig. Det blir vanligtvis bara en varning här på insidan som skär där i magen. Och du bara vet att det där är inte sant, även när du kan inte sätta ord på det. Lyssna till den rösten. Och om du är osäker och du är rädd att du går emot Gud, fråga någon annan. Som kanske är lite mognare, om jag ska uttrycka så. Det är därför lärare och herdar och apostlar och andra finns. Jag kommer aldrig att glömma vissa upplevelser som jag har haft i livet. När jag såg på en predikant, och det under och tecken, sen var det fejk alltihopa sen. Men när jag såg det först, jag blev så berörd så jag bara grät av tacksamhet till Gud. Sen plötsligt så skär något i min mage. Och jag bara upplever, det där är något som inte stämmer. Och jag frågade min fru, hon sa samma sak. Efter bara någon månad avslöjades den mannen som total fake. Hör mig. Urskiljningen sker inte genom känslor. Som orden som någon predikar tillverkar i dig. Det sker genom den helige ande som bor i dig och mig. Vi skulle sluppit så mycket i våra liv. Och Guds församling skulle sluppit så mycket av saker. Om man vågade lyssna till det där. Okej, så han leder oss i urskiljning. Mellan vad som är anden och vad som är falsk. Och då säger han vidare. Så om man inte bekänner att Jesus Kristus har blivit en verklig människa, det är en falsk profet då. Men den som inte erkänner Jesus är inte från Gud. Han är från antikrist som ni vet ska komma och så vidare och så vidare. Det är förskräckligt allvarligt där. Nu vet ni vad, det är så pass allvarligt så jag vill inte gå in i detaljer. Men om ni läser Hebreerbrevet 6. Då står det faktiskt skrivet där att om någon har blivit på nytt född och smakat på den helige andens under och smakat på en dimension av den kommande världen och efter all detta vänder sig och förnekar korset, då säger Guds ord att för den människa finns inte återvändo. För att om jag har blivit på nytt född och jag förnekar att Jesus är Guds son, var ska jag vända mig till då? Och det intressanta är att det är så subtilt detta. Så att en sån människa tror att hon kommer att göra Guds gärningar. Därför att det tilltalar hennes kött och behov att bli erkänd av Gud. Utan att behöva korsets fullbordade verk. Okej, så det Guds ande leder oss i urskiljning. Och då måste vi be också om det här att Guds ande ska fylla oss, att den heliga ande ska leda oss. Sen måste vi ta den här boken igen. Vi måste läsa det här för att Guds ande använder sitt ord för att hjälpa oss att urskilja. Och då tänker jag bara på den enkla sanningen i Matteus 7, 15-16 som säger på frukten ska trädet kännas. Låt mig få berätta det ett färskt vittnesbörd här. En ung man som vi på sistone har lärt känna, Soyla, som kommer från ett muslimskt land och växte upp i en familj som har egentligen judisk bakgrund och så vidare. Och det var inga sådana där praktiserande troende av någon religion. Mamma har bett till Gud och så vidare. Och den unga mannen, han är forskare annars och bor i Sverige just nu. Han har helt enkelt sökt och undrat så här. Han sa så här. Jag tänkte så här. Finns en skapare så måste han höra av sig. Och när jag hörde det där uttalandet då sa jag. This is my kind of man. Det är min typ. För det är exakt detta när jag vittnar för de här ungdomarna i skolor, när UBG gymnasiet kommer hit. En av de första sakerna jag börjar med är att säga, om det finns en Gud så är han skyldig att höra av sig. Hallå? Ja, men det är självklart. Om han har skapat oss och han har haft en plan och vi har krånglat till det, det är han som måste höra av sig och säga, här är jag. Han spelar ingen kura gömma med mänskligheten. Han ser inte till mänskligheten. Hör du försök så hittar du. Liksom försök. Nej. Och han har hört av sig här. Och den unga mannen, när han sa det, jag tänkte, men den här killen, det är något bra med honom. Sen var det så här att han i sitt sökande mötte en muslims kompis. Och han gav honom Koranen att läsa. Eller han började läsa Koranen. Och han tänkte att det där är mest förvirrande grej jag har läst i mitt liv. Så kommer den muslimska kompisen till honom och säger, har du prövat kristendom? Har du läst Bibeln någon gång? Nej. Då gav han honom en Bibel. Och när han fick Bibeln så öppnar Bibeln på där versen på frukten ska trädet kännas. Och då säger han, det här är mest logiska jag har läst i mitt liv. Och så sa han, nu är jag kristen. Och han blev kristen och han blev döpt, han blev frälst alltihopa. Och idag vandrar han med Gud och har sett saker ske. Jag ska inte gå in på detaljer. Men det är en kille som har med Gud att göra. Och jag tänker bara på det här. Det är så underbart att kunna urskilja. Och jag tror att det är lättare när Guds ande är färdig. Därför att det är han som urskiljer. Okej, nästa fasen som han leder oss in i, det är att endast den helige ande kan leda oss i bruk av andliga gåvor. Logiskt. Jag läser från första Korintierbrevet 12 och jag läser vers 11. Han nämner här andliga gåvor. Och låt mig få säga en sak. Vi var faktiskt på en konferens nyligen, Ingvar och jag och Kiki. Och då talades det på konferensen om vad som är karismatiskt och så vidare. Och då minns jag bara att en av talarna nämnde att vi ska inte göra stor skillnad mellan, och han nämnde då när Paulus talar i Romarbrevet och tyckte att Paulus gör inte stor skillnad mellan olika begåvningar. Och Paulus blandar faktiskt i Romarbrevet 12 de här andliga gåvor, profetisk gåva och så vidare, med att göra med gåvor som att vara barmhärtig och göra gott mot andra. Och då sa han, vi ska inte göra så stor skillnad på dem, men jag vågar stå här och säga att det är jättestor skillnad mellan dem. Jag förstår hans tanke, men det är jättestor skillnad mellan att få kunskapens ord från Gud och att vara en vis man. Det är också Guds gåva, men du kan vara hur vis du vill. När det kommer till en sak, när Gud uppenbarar för dig något som du med ditt förstånd aldrig kunnat komma till, det är skillnad. Och då ska jag nämna igen det här unga mannen utan att gå på detaljer, vet ni, för att jag måste vara försiktig, inte avslöja för mycket. Han jobbar som forskare och det var ett speciellt område som han forskar med många andra, som är otroligt viktigt i mänskligheten, för mänskligheten. Kanske kommer att höra om det snart. Och han forskar med de andra och de kommer ingen vart. Ingen vart. En dag så sa han till Gud, men Herre, hjälp mig. Han vaknar en morgon och bara ser någonting. Men han tänkte, det här kan inte vara från Gud. För det var så otroligt stort och annorlunda. Nästa morgon samma sak. Och han börjar tänka, det här är kanske Gud som vill säga något till mig. Tredje morgon när han vaknade, innan en enda tanke kom in i hans huvud, så ser han en film. Och i filmen är lösningen på det här problemet. Och lösningen är så enkelt. Så enkelt så att han var helt förbluffad. Men det är skillnad. Han kunde forska till evighet. Och inte bara han forskade tidigare, utan alla forskare över hela världen forskar på det här området. Och ingen hittar på lösning. Och så ger Gud honom en morgon bara en vision. Och han ser i filmen vad det här handlar om. Och det här kommer kanske att vara mänskligheten till välsignelse. Och det är det här som är skillnad, förstå mig. Visst blir jag klok om jag pluggar på någon universitet. Men det finns en dimension som endast den helige ande kan leda oss in i. Jag tänker på Daniel och hans vänner. Kom ihåg då när Nebukadnessar får den där drömmen. Och han är ganska tuff, den där gubben. Eller var tuff. Han kommer till sina spågummar och spåmän och säger han: jag har haft en dröm. Nu vill jag att ni ska säga till mig vad jag har drömt och vad drömmen betyder. Och då säger dessa okulta typer: hör du, det här kan ingen förklara. Ingen kan veta vad du har drömt. Men om du säger till oss vad du har drömt så kommer vi att förklara det. Och han säger: ni är luriga. Och det är klart att när man hör drömmen, man kan ta sin tolkning hur man vill. Men det här var så avgörande viktigt i den situationen som påverkade hela världen, dåvarande värld. Då säger de till honom: sån lösning kan endast gudarna ge, och de bor inte bland människor. Då kommer Daniel. Och om Daniel och hans vänner står det skrivet att de var klokare, 10 gånger klokare än alla deras jämnåriga. Och står det skrivet i en vers. Och dessutom gav Gud Daniel gåvan att kunna bland annat uttyda drömmar. Så ni ser, det finns skillnad mellan ett resonemang och en dimension som bara den helige ande kan uppenbara. Syskon och vänner, vi sitter här en söndag här, och det här världen löper, att inte säga nu, åt vilket håll. De kan vara Nobelpristagarna hur mycket de vill. Det finns bara ett sätt att lösa världens problem, och det är att himmelen kommer ibland oss. Och himmelen kan komma ibland oss genom den helige andens gåvor. När du och jag får veta saker som ingen annat kunde ge oss än den helige ande. Då när Daniel bad till Gud, då visar Gud honom vad Nebukadnessar drömt. Det är starkt. Det är otroligt starkt. Och när han kommer till Nebukadnessar och säger: du har drömt det och det och det. Och detta betyder: Gud har gett dig den drömmen därför att Gud har ett syfte med den. Tänk att fungera så här i vardag. Möta människor någonstans på gatan och bara säga: hörni. Eller du, jag vill bara säga till dig, jag upplever att Gud vill säga det här och det här till dig. Folk kommer att säga: men vem är du? Jag är Guds barn. Och Guds barn är de som leds av Guds ande bland annat. Okej, nu går jag till sista området där Guds ande leder oss. Sista för idag menar jag. Och det här är mycket intressant. Låt oss läsa i Matteus. Det här har du inte förväntat dig, inte jag heller. Men det står i Bibeln, så det måste vara något för oss. Matteus evangeliet 4:1. Sedan leddes Jesus ut i ödemarken av anden. För att djävulen skulle pröva honom där. Usch, snälla nu. Herre, är det inte festen du leder oss till bara? Hur många av oss tror att det finns någon fest i öken? Det finns. Kanske en av de bästa fester som den helige ande kan leda oss till. Det är en fest i öken. Hosea kapitel 2. Oh, kära någon, det där är viktigt för mig nu. Ni kan slappna av det till mig bara. Hosea kapitel 2. Och då ska vi läsa verserna 14 och 15. Jag ska locka henne bort och leda henne ut i öknen. Det är Gud som talar om sin brud Israel. Jag ska locka henne bort och leda henne ut i öknen. Kan jag fråga dig nu ärlighetens stund. Är det någon här som känner kanske att jag befinner mig i livet i en fas som jag med ett ord skulle kunna kalla öknen? Ingen. Ingen fest utan öken. En lyfter lite handen så där. Okej. Är det inte så här? Varje gång det är ökenvandring i vårt liv, en av de första tankar som kommer till oss, det är att vi får straff för någonting som vi har gjort fel. De flesta av oss tänker så. Jag tänker så i denna situation som vi är just nu i, som är absolut största ökenvandring för mig på sista 44 år i mitt liv. I stort sett. Kanske en av de två största. Jag sa till Soila häromdagen, jag vet inte ens om jag finns. Jag känner mig som att jag vandrar i en bedövad tillstånd. Jag vet ingenting längre. Jag vet bara att det finns en Gud. Ibland tror jag att jag finns också. Och det enda jag kan tro nu, det är att Gud har en fest här i öknen. Nu måste jag vara ärlig. Skillnaden med mig och det här är att det här initiativet att leda Israel in i öknen, i öken, det var Guds initiativ. Och där får jag första problem. Därför att jag är benägen att tänka att min öken är förorsakad av mina egna dumheter. Men jag börjar gråta lite för mig. Okej. Har du någon gång den dilemman? Det är klart. Vi är människor. Okej, låt oss se då. Vad är syftet med det här? Jag ska locka henne bort och leda henne ut i öknen. Där ska jag tala kärleksfullt till henne. Och lyssna nu. Där i öknen ska jag ge henne tillbaka hennes vingårdar och förvandla Akorsdal till en hoppets port. Det där Akorsdal, det är ett minne som Israels folk hade när de blev straffade på grund av att en där gömde lite silver och guld vid Jeriko och så vidare. Det är där i öken som Gud hade förberett en fest för Israel. Och vad var festen i hela världen i öken? Festen gick ut på det som det står skrivet då, att bland annat i femte Moseboken. Att, eller om jag ser först andra Moseboken, kapitlar 13 och verserna 17-18. Och sen kapitel 40, verserna 34-38. Då står det skrivet att Herren ledde dem in i öken. Även det fanns en väg som var mycket kortare till löftets landet. Så andra Moseboken, kapitel 13, 17-18, så står det skrivet. Herren kunde leda dem med en kortare väg till löftets landet, men han var rädd att de skulle ge upp när de ser filisterna och allt annat. Så han ville leda dem en annan väg som är lite lugnare men inte så rolig, utan genom öken. Och där i öken hade Gud förberett en fest för dem. Och vad var festen? Vad bestod festen av? Festen bestod av att när de kom in i öken och såg bordet, så fanns ingenting dukat på bordet. Ingen mat. Ingen dryck, bara en sak. Guds trofasthet som genom sina under ville visa dem att han är deras Gud och deras försörjare. Gode Gud. Jag menar, när vi vill på en fest, då går ingen till öken. Som jag brukar säga till ungdomar, vill du veta vilken är rätt för dig eller vilken är den rätta för dig om du är en kille? Så säg till henne när ni börjar sällskapa. Jag har redan bokat en bröllopsresa. Och hon kommer säkert bli väldigt upprymd och tänka. Hawaii eller något annat. Och så frågar hon var någonstans. Jag är till Sahara, till öken. Om hennes reaktion är aldrig i livet, du går själv. då vet du att hon är inte den rätta. Ser hon yes, då är hon den rätta. För att vill hon med dig till öken, så älskar hon dig för den du är och inte för den konto du har i handelsbanken. Samma sak med Gud. Han säger, Israel, vill du med mig till öken? Jag är med dig där. Men Gud, mat och grej, men jag är allsmäktig. Vad är problemet? Så ibland leder Guds ande oss till öken. Vad står det om Jesus efter att han har varit i öken i Matteus 4? Det står skrivet att han kom ut därifrån i den helige andens kraft och smörjelse. Så säger jag amen här.